Ja, det är roligt att se er igen. Två veckor har jag varit ledig nu. Och det behövs faktiskt för att få ordning på tillvaron. En ny människa kommer att ta plats. Vår familj. Men det är väldigt härligt och vi är väldigt glada över detta. Det är en ny fas i livet. Vi har fått ett jättehärlig liten flicka. Som ska heta Ester. Ja, jag kan rekommendera ett blöjbyte varje natt i alla fall. Det får en att mjukna upp lite. Kära Jesus, vi tackar dig för din stora nåd, Herre, att vi får vara tillsammans som församling. Tack Jesus att du är här också, Herre. Att du älskar oss och vill vara mitt ibland oss, Helige. Tack att du är här med din ande. Tack att du kan röra vid oss och tala till oss, Herre Jesus. Du ser de orden jag har förberett, Herre Jesus, Herre. Låt det få vara någon som blir berörd av dem eller blir hjälpt eller ledd av dem, Herre Jesus. Tack att din ande kan göra allt, Herre. Tack Helige. Vi ber för vår församling att den får bli fylld av dig, Helige. Vi ber om det, Herre. Tack Jesus. Jag ska läsa en vers från Psaltaren 51. Det står det så här: skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta inte mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. David skriver här lite av det jag vill förmedla idag. Lite av essensen. Det är så att nästa helg så kommer ju, har vi förmånen att ha Pascal Andreasson här. Han kommer undervisa om andens dop och om att tala i tungor. Så kom på de här undervisningspassen. Det kommer bli bra och säkert utmana. Och därför tänkte jag liksom mjuka upp lite redan nu med lite undervisning om helig ande. Så jag tänkte ta lite om anden. Ni som har vandrat på vägen länge kan säkert känna igen mycket av det jag säger. Kanske någonting kan tala till er idag. Vem är den helige ande? Ja, om vi tar vår bibel och slår upp liksom första sidan, så står det om helige ande redan där. Redan i andra versen, i första kapitlet, så kan man läsa om den helige ande. Det står att den helige ande, att han, Guds ande svävade över vattnet. Sedan i vers 26 i första boken, Mosebok, så kan vi läsa att och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Gud talar om sig själv här. Eller hur? Låt oss. Och så säger han i plural. Och det här är väldigt intressant. Vi som tror på treenigheten, eller hur? Oss, säger han. Låt gör människor till oss, lika oss. Och då tänker vi på Fadern, Sonen och den helige ande. Och de är ju ett väsen. Gud är ett väsen, men tre personer. Som är evig och oskapad. Och det där med treenigheten kan ju vara på ett sätt väldigt knepigt, men på ett sätt är det faktiskt väldigt lätt att förstå. Ett väsen, tre personer. Om jag liksom ska förklara det, om jag talar om mig själv, så säger jag, vad är jag? Människa. Vem är jag? Ja, jag är Magnus. Om vi frågar helige ande, vad är du? Ja, Gud ska han svara. Vem är du, helige ande? Det är skillnad på väsen och person. Och jag kommer dra lite om helige ande så här nu. Alltså, oj, man kan hålla på i hela dagen här om man vill. Men jag tar några grejer och plockar ur här. Han är otroligt kraftfull, vår helige ande. Ibland kan vi tänka att han är osynlig, man ser han inte. Han är som en vind, ja, lite sådär mild kanske. Men han är kraftfull faktiskt. Han är Gud, han är samma kraft som Gud. Och det kan man ju se när vi läser Bibeln. Han är inte bara med i skapelsen som vi såg. Gamla testamentets profeter, de blev ju handplockade av Gud en och en så här. Och vad gjorde då Gud? Jo, han gav dem helig ande, de här profeterna. Och vi kan de här historierna om till exempel när Mose delar Röda havet mitt i tu. Vilken mäktig kraft, va? Eller när Elia hela sjuka eller besegrar de här Baalsprofeterna. Det är ju i den helige andes kraft det sker. Man kan hoppa fram till den lama mannen vid sköna porten. Alltså efter Jesus. Han blev ju helad genom den helige ande, genom Petrus. Så att han liksom hoppar av glädje, va? Mängder av tecken under händer på grund av den helige ande. Genom apostlarna, som det står i Apostlagärningarna 5. Han är ju livgivaren, sägs det också, helige ande. Han ger liv. Och jag tänkte vi skulle ta en text ifrån Hesekiel 37. Vad står det om där? Det kan ni kanske. Ni kommer på den när jag läser om. Hesekiel 37:1-11. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland den, och se, det låg där i stora mängder över dalen, och det var alldeles förtorkade. Han sa till mig: människobarn, kan det här benen få liv igen? Jag svarade: Herren Gud, du vet det. Då sa han till mig: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben: se, jag ska låta ande komma in i er så ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som det blev befallt, och när jag profeterade hördes ett ljud, och det blev ett rassel, och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Och medan jag såg på växte senor och kött på dem, och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig: profetera till anden, jag profeterade människobarn, och säg till anden: så säger Herren Gud, kom du ande från de fyra väderstrecken, blås på dessa slagna så att det får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig, och då kom anden in i dem och det fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig: människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, det säger: våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Ja, jag stannar där. Jag tycker det är en mäktig scen som målas upp här. Och det var ju det att Israels folk kände att det här går inte, det är hopplöst, allt är ute. Men svaret som Hesekiel får är inte för den helige ande, inte för Gud. Det kan vara hur dött som helst. Helige Ande kan ge livet åter. Torka det benknotor i en öken liksom. Kan det bli mer dött? Anden är livgivaren. Och vi kan på flera ställen i Bibeln läsa om hur människor blir friska. Om hur personer som har varit döda får liv igen. Men det här är något som bara Gud kan. Och helig ande är Gud. En annan scen vi kan komma till är när Jesus pratar med fariséer. Det här om heligheten i anden. Jesus anklagas av fariséerna för att driva ut demoner. För de ser ju Jesus driver ut demoner. De är vittne till det. Hur ska de kunna förklara det här då? Vad som händer? Jo, de säger att han driver ut dem med hjälp av Belzebub. Alltså Satan. Och när man säger att man gör att Jesus gör det, då säger man att helig ande är ond. Och det här är inte okej alltså. Matteus 12, 31 och 32. Därför säger det Jesus som pratar här då. All synd och hädelse ska människor få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Den helige ande och den kommande. Alltså den helige ande och hans verk, det är liksom inget man bara skämtar bort alltså. Ännu mindre kallar det för ondska som de gjorde. De kallade det för ondska. Anden, alltså anden är helig. Det är det finaste som Gud ger. Jag tänker på den texten, kasta pärlet i svinen. Alltså Gud ger oss pärlor. Han ger människorna pärlor, det finaste han har, helig ande. Anden rör sig i Guds hjärta, Guds inre. Vet allt. Och han ger oss den. Det är heligt. Anden är ren, helig. Han är sann, han är god. Anden är kärlek och liksom vill ingen något ont. Anden kan också vara finkänslig. Om vi läser från Efesierbrevet 4 och vers 25 där, så står det: lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta att stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal kommer över er läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådant behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Och så här kommer det: bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska, och var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Det här är också en förutsättning för att ta emot andens dop och tungotalet. En omvändelse måste finnas i våra liv. Även församlingen behöver vara en plats där den helige ande inte blir bedrövad, eller hur? Här ska det vara glädje, värme, mildhet, överlåtelse och ödmjukhet och kärlek. Det gillar anden. Men inte den här hårdheten och ondskan som vi läste om. Anden, vad kan man säga mer? Han kommunicerar, eller hur? Han är liksom sänd efter Jesus. Han är ju liksom en koppling mellan Gud och oss. Gränssnitt eller något kan man kalla det för. Profeter profeterar det Gud vill säga till människor. Ja, då är ju helig ande, vet du, som är farten. Tungotalet, en bön direkt från hjärta till hjärta, från Guds hjärta till från vårt hjärta. Och så vidare. Man skulle kunna tala mycket om hur kreativiteten anden har också. Jag tror att anden liksom förlöser saker i människor när han kommer över oss. Liksom väcker liv i saker och gåvor. Det står om konstnärer i Gamla testamentet som blev kreativa när de fick bli fylld av ande. Jag tänker på Davids sånger också. Härligt med barn. Sen någonting som jag alltid varit fascinerad av, det är att vi är det här nya templet. Gud vill bo i oss. Det här är, jag tycker det är så stort. Han vill inte bo i en byggnad av sten, utan han vill bo i en byggnad av kött. Den helige ande flyttar in i den som tror. Och Jesus öppnar den här fantastiska dörren och möjligheten för varje troende. Tänk att få vara ett Guds heliga tempel. Tänk att Gud vill bo i mig, jag med alla mina brister, va? Jag är ju så ospeciell, eller vad man säger, va? Jag är inte den där handplockade Elias liksom. Förstår ni? Men Gud vill ändå bo i alla människor. Han vill bo i dig. Visst är det häftigt? Och det här är ju fascinerande. Och glädjande. Helige andes ambition är att ha gemenskap med oss. Och hans ambition är så stor att han väljer flytta in i oss. Det är liksom inte så här, men vi är vänner liksom, vi ringer varandra varje vecka. Bra vänskap liksom, eller vi är jättenära vänner, vi brukar åka hem till varandra efter jobbet emellanåt så där. Eller hur? Det är inte så heller. Det är ännu mer. Ja, men vi är ett par. Vi känner varandra, vi förstår hur vi tänker jag kan alla svagheter och styrkor. Jättetajt är vi. Nej, det är mer än så. Alltså Gud som vet allting, han vill bo i oss, i våra tankar och våra hjärtan. Och flyttar in. Trots att jag är som jag är, så vill han bo i mig. Han vill bo i dig. Det är gemenskap, alltså förstår ni? Gud vill gemenskap. Han är inte där uppe långt bort, utan han är här. Han är i er. Ja, det är jättestort. Känslor kan man tala om. Som pingstvän då brukar vi gärna bedöma gudstjänstkvaliteten genom att säga gudstjänsten kändes bra. Eller hur? Jag känner igen det. Kändes bra. Eller om den inte kändes bra. Vi vill liksom känna helig ande. Eller hur? Vi vill känna helig. Vi vill uppleva helig ande. Vi tjatar om det hela tiden. Vi vill det. Det är som en bekräftan. Vi är pragmatiska, säger mamma. Vill du ha det här konkret? Vill du uppleva det? Och jag kan komma på mig själv och säga ibland när jag pratar med mötesledaren. Ja, idag kändes det bra, kan jag säga. Jag vet inte. Det är en bekräftan på något sätt. Men sen ska vi ju inte hänga allt på känslor. Jag menar, Gud verkar ju även om inte vi känner något, eller hur? Gud är ju allstädes närvarande. Så vi ska ju inte hänga upp oss på det, va? Men sen får vi inte hamna på andra sidan, att känslor inte är något att ha. Liksom det här förnuftet i oss som kan säga, ja men känslor det, men det är inte allt. Och liksom nedgradera känslor till någonting som är oviktigt och billigt och onödigt, va? Sanningen är ju den att vi är ju människor med känslor. Och just känslor är ju jätteeffektivt sätt för den helige ande att kommunicera med oss. genom känslor så kan den helige ande nå in i våra hjärtan. Han förstår sig på dig, va? Så han kan, du kan få just de här känslorna som gör att det liksom lossnar och du kommer vidare. Eller att du mår bättre på något sätt. Så det är en suverän på helige ande. Man kan prata om upplevelser, det är något vi gillar också. Det finns ju massa fantastiska upplevelser att uppleva. Uppenbarelser, tecken under, läs om hela tiden i Bibeln. När människor kommer till tro, ja, men det är ju fantastiskt. Men allt det här syftar ju till att förhärliga Gud, det måste vi också tänka på. Visa på Jesus. Det står ju där, du vet, när Jesus väckte upp sin vän Lazarus, så står det att han ville ju förhärliga Gud. Han väntade ju tills han var riktigt död, va? Sen väckte han upp honom. Han kunde ju sprungit dit innan och liksom helat han bara, om det bara var syftet att Lazarus skulle liksom vara frisk och leva. Nej, han väntade tills han luktade illa och var rutten, eller hur? Då. För att Gud skulle bli förhärligad. Och vad händer då? Ja, men folk kommer till tro. Folk börjar tro på Gud. De ser att det här är på riktigt. Gud är gärningen. Vad säger man? Görningen. Och jag tror också det faktiskt att Gud vill gärna förhärliga sig. Va? Så när någon blir helad så kan det vara för att någon ska komma till tro. Gud är ju så. Att det ska vara på två sätt. Va? Sen vill han ju att vi ska hela oss också. Så. Men många gånger när man läser Bibeln så står det så här. När anden har verkat. Och så slutar det med. Och de prisade Gud. Liksom. Och de prisade Gud. Det blir liksom en. De tackar Gud. De prisar han. Wow. Gud gör något här. Och det är ju ett resultat. Då vet man. Den helige ande har gjort sitt jobb. Ja, om vi kommer till apostlarna så talar Jesus till dem om helig ande. Vi kan läsa först i Johannes 14, och vers 16 och 17. Anders kämpar på där nere. Bra. Då står det så här, Jesus säger till lärjungarna här. Och jag ska be fadern, säger Jesus här. Och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande. Som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Senare, ni kan läsa Lukas 24 och 49. Nu precis innan Jesus tas upp till himlen. Så de sista instruktionerna då som lärjungarna får här av den uppståndne Jesus är, han säger så här: jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. De fick instruktionen, stanna här tills ni får den här kraften jag talar om. Då kan man ju bara fråga sig, vad hade hänt? Vad hade hänt om apostlarna struntat i detta? Och åkt och fiska istället? Eller vad de gjorde? Struntade i att vänta i övre salen. Ja, om vi kristna inte hade fått den helige ande, om Jesus inte hade liksom sänt den helige ande på något sätt, om vi liksom på något sätt inte tog emot anden, då hade ju inte vi funnits, då hade inte vi suttit här idag, då hade inte kyrkan funnits överhuvudtaget, jag är övertygad om. Kyrkan hade inte överlevt 2000 år utan helig ande. Den hade inte överlevt 10 år, är jag övertygad om. Helig anden är det som gör skillnaden. Alltså om det är någonting vi behöver så är det ju det som Jesus vill att vi ska ha. Och han vill ju att vi ska ha helig ande. Och är det här så viktigt för Jesus att vi ska ha det? Ja, då måste det ju liksom vara bättre ju mer vi får tag i det här, ju mer vi förstår om det här. Den helige ande. Och det vi kallar dopet i den helige ande, var det som de fick uppleva på pingstdagen. Det står ju att Jesus döper ju i ande och eld, står det ju. Johannes döparen säger ju det. Och det är ju Jesus man ber till om den helige andes dop. Det är han som kan döpa i helig ande. Jag eller någon av er kan döpa en människa i vatten, men det är bara Jesus som kan döpa i helig ande. Kan man vara döpt i helig ande utan att tala tungor? Ja, det kan man säkert. Men ett är säkert, tungotalet är ett tecken på att man är döpt i helig ande. Det är det i alla fall. Och det är en väldigt bra gåva och den ska vi söka. Och sen får vi ju också känna så att Gud älskar alla lika mycket. Talar man tungor eller inte, det är olika. Gud älskar alla människor lika mycket. Guds kärlek till dig hänger ju inte på det. Eller hur? Det är bara en fantastisk gåva vi kan få ta emot. Och i vår tid behöver vi den helige ande mer än någonsin. Jag tror ni alla håller med om det. Jesus har ju sänt den här till vår hjälp. För den sista tiden, och nu är den sista tiden. Nu vi lever i den. Sista delen av sista tiden kanske man vågar säga till och med. Den har ju varit ända sedan Jesus kom, va? Så nu finns helig ande att få. Helig ande är redskapet för den här tiden. Det är nästan, man kan ju se det gamla testamentet, då är ju med Gud. Guds Gud var ju där, va. Sen var det med Jesus som var synlig och nu är det helig ande, va, mer. Alltså alla hänger ihop, men ja, ni vet. Men sen, jag ska ta upp det här också, det är lite. Vi har ju inte råd med att mänskliga byggnader och strukturer som hindrar anden. Jag tänker på kultur, sociala strukturer, kanske mindervärdighetskänslor. Sånt kan hindra. Och sånt ska vi inte få styra oss. Och jag kan börja spekulera i bara, vad kan vara ett hinder? Vad kan vara ett hinder? Och då tänker jag på den här församlingen som jag jobbar här. Den här församlingen består ju av många människor som har varit med en massa år. Och man bor kvar på orten, man får jobb, partner, hus och barn. Underbart. Men då har du kanske också både morsan och farsan, farmor och farfar, syskon och kusiner i samma församling, eller hur? Så är det ju här. Det är toppen och bra på många sätt. Men kanske, om det finns en baksida med detta, så kanske det handlar om mänskliga sociala strukturer som kan bli ett hinder ibland. Kan det inte vara så? Men när du är du, och frågan är om du känner friheten att förändras. Friheten att ta det här steget. Friheten att låta den helige ande ha ett fritt spelrum i ditt liv. När farmor är med på gudstjänsten. Eller vad det kan vara. Eller kan du som morfar känna dig fri att testa tungotalet för första gången? Med barn och barnbarn är med på gudstjänsten. Eller vad ska de börja tro när du börjar babbla obegripligheter? Är det inte väldigt opassande att mamma går fram och profeterar här framme? Ja. Hänger ni med? Tror ni inte att man kan känna så? Man kan ju ändå ha sociala, alltså olika, jag vågar inte för den är här. Eller du vet, man kan vara lite larvig så. Men egentligen är det ju bara härligt om morsan börjar profetera, eller hur? Det var, Go for it, morsan. Liksom. Eller om farfar börjar tala tunga som aldrig gjort det förut, va? Då jublar vi lite. Det vore häftigt. Det är så vi vill ha det. Frihet i anden. Vi är ju Guds folk som är samlade här. Och det kanske finns fler hinder. Det kan ju vara så att man kanske tror att man inte kan få andens dop eller tungotal. Eller som man prövade det när man var ung en gång för länge sedan. Och då gick det inte. Och då är man gammal nu. Nu vill man inte göra bort sig. Eller man har kanske liksom gett upp, va? Men förminska inte Gud. Förminska inte Gud. Vad Gud kan göra i ditt liv. Det är inte din uppgift att göra det. Kanske är det dina känslor som styr då. Inte Gud. Då kanske man behöver ödmjuka sig lite och pröva igen, va? Tungotalet är larvigt. Nej, det är någonting vackert som kommer från Gud. Det är anden har gett oss den. Och så ska det vara. Nej, tungotalet kanske är förknippat med trosrörelsen och livets ord. Glöm det. Jag menar, den kommer från Gud och den heliga ande, inte från livets ord. Eller hur? Dessutom har kyrkan talat tungor av och till i 2000 år. När man läser kyrkohistoria så är det ju mest katolska kyrkan som man ser liksom, och ortodoxa från början sådär. Men det har funnits massa grupper bredvid också. Anabaptister till exempel är en grupp som talar tungor, som levde i tidigt skede. Och sen till exempel som vi, om vi kallar oss pingstvänner, så har vi ju talat i 110 år nu. Så tungotalet hör till ett liv med Jesus, och det är en gåva som erbjuds alla som tror. Sen finns det massor, jag är snart klar här nu, massor med olika mänskliga strukturer som vi kan liksom följa dem medvetet eller omedvetet. Ni vet hur man är, va? Man kan gå till sig själv liksom. Men är vi beredda liksom att gå utanför det här? Gå utanför dem, även om det känns lite obekvämt och konstigt. Är vi beredda att tjäna Gud och frukta honom mer än människor? Följa andens sätt före människors sätt. Nu är den sista tiden. Gud kallar dig, men Gud vill också utrusta dig. Det är det som är så bra. Vad är det vi behöver i en tid som denna? Jo, vi behöver den här livgivaren, eller hur? En kraft. När vi är trötta behöver vi liv igen. Vi behöver hopp. Vi behöver tro igen när allt är dött och hopplöst, va? Det kan inte bli dödare än vad det var med de här benknoterna. Det spelar ingen roll för Gud. Han kan blåsa liv i vad som helst, va? Halleluja. Och vi behöver ju, alltså det är ju så, vilken tid vi lever i. Jag kan ju bara tänka på när jag var liten. Det är ju så mycket som sker i världen nu. Så mycket som förändrar vårt samhälle. Jag ska inte börja nämna något. Vi behöver ju en klarsynthet. Eliande kan hjälpa. I en tid som denna behöver fyllas med kraft från ovan, så att vi lyser och vägleder vår omgivning. Du behöver lysa, va? Och det kan Gud göra i ditt liv. Det kan en helig ande göra. Och att få mer av Gud och kraften. Jag tror att tungotalet är ett fantastiskt redskap här som kanske lite har glömts bort. På något sätt. Kommit lite skymundan eller kanske missförståtts. Varför skulle Gud ge någonting som är värdelöst liksom? Nej. Det har en viktig funktion. Och det här kommer vi få höra om nästa helg. Jesus sa till lärjungarna: stanna kvar tills ni blir rustade från kraften från höjden. Stanna kvar. Vad gjorde de? De bad och de väntade uthålligt i övre salen. Bad, var det inte 10 dagar va? 40, 10 blev 50, var det inte så? Jag tror. De väntade och bad och väntade. Nej, men kommer aldrig, Jesus sa ju det här. 10 dagar är lång tid om man väntar på något. Men de bad och bad och bad. Till slut så kom det. Så behöver vi också längta efter anden. Att den ska komma över församlingen. Och vara öppen och tillåta. Liksom, att vi får vara öppen och tillåta att anden får göra det den vill i våra liv. Och den här överlåtelsen och längtan kan, den kan öppna för den heliga anden. Så det är ju utrymmet som den behöver för, i oss. Möjligheten. Så kan anden forma dig och församlingen efter hans vilja. Och Pascal Andreasson har skrivit den här boken väldigt bra. Be i den heliga ande, tungotalets syfte och kraft. Och jag upplever att det här är någonting som både pingströrelsen och vår församling behöver få tag i igen. Det här är något som vi är bekväma med, heliga ande. Det är inget som är främmande för oss, va? Tungotalet. Och det är någonting vi liksom behöver få tag i igen, tror jag. Så kom med förväntan på lördag klockan 17, så drar vi igång med undervisning om det här.